Här börjar Fiendens dotter av Terry Brisbin. Inläst av Kristina Leon för Holly Kim. Prolog. Thaxteds borg, nordöstra England, juni 1067. Biskop Obert slog knytnävarna i det stadiga träbordet, en gest som var ytterst opassande för en kyrkans man. Musklerna i ena kinden började rycka och han kämpade för att kontrollera sitt humör, som trots allt var mänskligt. Det var vid sådana här tillfällen han önskade att han aldrig hade avgett sina heliga löften eller representerat konungen. Det var också vid sådana här tillfällen som han inte ville något hellre än att ta till våld som en reaktion på de ord som slängdes i hans ansikte. Men den ärrade krigaren kom närmare bordet utan att hörsamma sina vänners arga viskningar. Obert kunde inte låta bli att dryga undan lite. Mannens kroppshydda var nog för att vem som helst skulle bli vaksam. För han var över 6 fot lång och hade en erfaren krigares muskler, kraft och hotfulla framtoning. Dessutom var halva ansiktet sönderslitet av ett yxhugg, medan den andra halvan fortfarande gav skäl för tillnamnet den vackre bastarden, och detta framkallade andra känslor hos honom. Obert förstod att fasa och skräck var naturliga reaktioner, för bara en dåre kunde se på Soren Fitzrobert utan att be för sin egen själ och för hans. Och alla som känt mannen före det ödesdigra slaget vid Hastings då skadan uppstod måste känna medlidande över allt han hade förlorat. Men Obert hade stött på tillräckligt många stolta män i sitt liv för att veta att ömkandet kunde göra saken långt värre. Detta är konungens befallning, my lord, svarade han och använde den titel som han visste att Fitzrobert åtrådde nästan lika hett som han önskade sitt ansikte åter. Hans höghet vill bara få detta gjort innan du tar dina egendomar i besittning. Varför kan inte Bryce göra detta för kungen istället? Kontrade Soren argt. Eo Forwick hörde trots allt till hans familj genom det äktenskap som kungen befallde. Obert lade märke till sarkasmen i mannens röst. Ilskan hade dämpats en aning och han hade börjat acceptera sin lott, även om det inte var fullt medvetet ännu. Konungen vill att du ska göra det, svarade Obert lugnt. Eftersom Alston ligger norrut kan du ta vägen via Shilden och ta hand om saken. Han vill inte att rebellerna ska lyckas erövra en borg medan vi har blickarna vända åt något annat håll. Lord Giles drog med sig sin vän bort från bordet och sa något med låg röst. Lord Bryce stod bara tyst men såg med bekymrad min på sina vänner. Till sist nickade den väldige krigaren. Nåväl, my lord, svarade Soren sammanbitet. Jag är trots allt kungens trogne tjänare. Han knyckte på nacken i en bugning som inte var det minsta respektfull och inte var tänkt att vara det heller. Obert såg på medan krigarens vänner gav sitt stöd och sin hjälp och hur mannen motvilligt vande sig vid tanken på att strida mot de saxiska rebellerna. Trots att Soren hade accepterat sitt öde visste Obert att han var väldigt annorlunda. Att han hade blivit i grunden förändrad av det våldsamma hugget som nästan tagit hans liv. Aldrig mer skulle han vara den sorglösa, stilige unge man som lockade kvinnor till sin säng på samma sätt som honung lockar bin. Aldrig mer skulle en annan man se på honom utan att grimasera av smärta eller sympati, eller av medlidande. Gud hjälpe den kvinna som skulle bli hans hustru. Det enda medlidande Obert kände i den stunden var för Sibylla av Alston. För konungen befallde Soren att äkta henne om hon var vid liv, men gav honom samtidigt tillåtelse att välja en annan maka om hon inte behagade honom. De tre vännerna talade fortfarande och Obert undrade om de goda råden kunde rå på mannens ilska och hetsiga temperament. Tidigare hade Obert hört Soren förkunna.